också det. Mycket som hör hit har ju redan belysts i det föregående, men det finns mer att plocka fram till vårt gagn. Och då ska vi först betona att precis som omvändelsen är ett verk av Gud alena, Gud den helige ande, så är tron Guds verk. Tron är Guds verk, men det är inte Gud som tror. Tron är Guds verk, men det är inte Gud som tror i vårt ställe, utan tron är en handling av människan. Omvändelsen, den består i, som vi har sagt, att Gud ger oss tron, trons gåva. Och sålunda är inte tron människans verk i den meningen att det är människan som kan åstadkomma tron genom sina krafter, skapa tron i hjärta. Det är omöjligt. Den icke troende har en trälbunden vilja, kan inte förändra sig, kan inte ta sig tro, kan inte omvända sig med egen kraft. Tron är av Guds verkan, står det i Kolosserbrevet 2:12. Och i Filipperbrevet 1:29 står det: det blev oss givet att tro på Kristus. Tron är alltså Guds verk i den meningen att det är han och endast han som skapar tron och uppehåller tron i våra hjärtan. Men, som vi nyss sa, det är inte Gud som tror i oss och för oss. Det är människan som tror. Vi läser: allt förmår den som tror. Och strax ropade gossens fader och sade: jag tror. Hjälp min otro. Markus 9:23-24. Och Johannes 6:28-29 står det: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade och sade till dem: detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. Vi ser alltså tydligt att tron förvisso är en människans handling som sker i hjärtat. Men det är Gud som skapar tron. Det är Guds gärning. Ett Guds verk. Så ska vi säga en hel del om vad tron är egentligen, själva trons väsen. Och då ska vi för det första betona att ingen människa kan tro någonting som man inte känner till. Ingen kan tro det som man inte vet någonting om. Hur skall de kunna tro den de inte har hört, heter det i Romarbrevet 10:14. Och Guds löften blir ju inte till något gagn för den människa som inte vet om dem. I Romarbrevet 10:17 står det: sålunda kommer tron genom det hörda, och det hörda genom Guds ord. Vi kan alltså sammanfatta: en tro utan kunskap, det är en omöjlighet. Vi måste få höra, vi måste få veta hur det förhåller sig. Men sen det är sagt, så måste vi stryka under att ha vetskap om sanningen, intellektuell kunskap om evangelium, det är ändå inte detsamma som tro. Det är en förutsättning för tro, men det är inte detsamma som, och det är inte heller en del av tron. Det faktum att en person mycket väl kan känna till Bibelns läror, det är inte i sig ett säkert bevis för att han också tror på dessa läror, i biblisk mening tror. Men en sån kunskap är inte desto mindre nödvändig. En sån kunskap är nämligen det medel genom vilket den helige ande verkar på hjärtat för att skapa tro. Och därför ska vi vara ivriga att få kunskap om sanningen, ivriga att läsa Guds ord, ivriga att höra Guds ord, ivriga i bibelstudiet. Ty kunskap om sanningen är det medel genom vilket den helige ande verkar på hjärtat för att skapa tro. Det är alltså inte så att sanningen om evangelium går raka spåret, raka vägen in i hjärtat utan att passera huvudet. utan den går först till huvudet. Vi måste först med vårt sinne, med vårt sinnesorgan förnimma, få del av sanningen. Och sedan kan det undret ske, det som vi inte kan förklara, denna kunskap tränger ner i hjärtat och blir till en andlig kunskap, skapar tro. Denna predikan, står det i de lutherska bekännelseskrifterna, Konkordieformen artikel 2. Denna predikan skall nu alla höra som vill bli saliga. Ty Guds ords predikande och hörande är den helige andes verktyg, i, med och genom vilka han vill kraftigt verka samt omvända människorna till Gud, och hos dem verka både vilja och gärning. För det andra så ska vi stryka under att det är nödvändigt att lita på det man får veta, det man får kunskap om. Att hålla det för sant, tillförlitligt. Ingen kan lita på de bibliska sanningarna om man inte betraktar dem som sanna, tillförlitliga. Så länge vi betraktar de andliga tingen som dåraktiga, rena rama dårskapen, ja, så länge kan ingen tro skapas. Så länge vi tvivlar på vad vi hör, så kan Gud inte, så kan jag inte tro på dessa sanningar i biblisk mening, tro. Men om det nu skapas hos mig då ett intellektuellt bejakande, med mitt huvud kommer jag fram till att detta är sant, jag litar på det, ja, då är detta likväl inte detsamma som tron. Men det är en nödvändig förutsättning för tron. Och det är därför det är så oerhört katastrofalt med bibelkritiken, som alltså raserar denna förutsättning för tro. Hur ska människor kunna tro och komma till tro om de får lära sig att Bibeln är full av sagor och myter och legender, påhittade människotankar som är ohållbara? Då har man raserat förutsättningen för tro. Om det är någon på grundval av mänsklig övertalningsförmåga eller mänsklig auktoritet, eller på grundval av riktigt ingående funderingar, filosofiska överväganden kanske, accepterar evangeliets undervisning som sanning, så betyder alltså inte det automatiskt att han sätter sin tillit till dessa sanningar, förtröstar på dem. Om inte tillit och förtröstan har fötts i hjärtat, ja, då är det frågan om bara en huvudets tro, inte hjärtats tro. Det är ju så att vi tror på många ting, många historiska fakta. Vi har fått kunskap om dessa fakta, och vi litar också på att dessa uppgifter är sanna. Men av det följer ju inte att vi förtröstar på dem, förlitar oss till det. Och det är också så med de onda andarna, med djävlarna, enligt skriften, att de känner till, de har kunskap om de andliga sanningarna. De tror också att dessa ting är sanna. De vet att Jesus är Guds helige, Guds egen son. De vet också att det är sant, det är så. Men ändå har de ingen saliggörande tro. De förtröstar inte på den sanningen, tvärtom hatar de den sanningen. Och det står, det darrar. Jakob 2:19. Kristen tro är alltså någonting mer än att ha kunskap och att också bejaka det vi vet som sant. Kristen tro innefattar alltid tillit och förtröstan i hjärtat. Det är alltså inte detsamma som kristen tro att endast acceptera fakta och påståenden som sanna. Men om det är så att dessa fakta och påståenden betyder något för oss personligen, om vi känner oss vissa om att dessa fakta, det är vår räddning, vår hjälp, ja, om vi förlitar oss på dessa fakta, då tror vi på dem. Då förtröstar vi på dem. Då har vi tro. Och fastän denna tro grundar sig på kunskap och övertygelse att det är sant, så är den tron till sitt väsen hjärtats förtröstan, på latin fiducia cordis. Och sålunda är tron aldrig bara intellektuell kunskap och bejakande, utan den är en emotionell hållning i hjärtat plus en viljakt. Men denna hållning och denna vilja, det är något nytt som har skapats. Det är inte någonting som fanns där outvecklat och som har utvecklats fram, utan det var något som totalt var borta, fanns där inte. Det är någonting som helt och hållet har skapats, verkats av Gud. Vi har fötts på nytt, fått en ny människa, en ny vilja som inte fanns där förut. Ett hjärta som litar till och förtröstar på nåden i Kristus Jesus. Med hjärta tror man till frälsning, står det Romarbrevet 10:10. Nu kan denna tro som vi nu talar om, som alltså innefattar denna förtröstan, ibland i Bibeln kallas för kunskap. Och då är det alltså frågan om kunskap i en vidare mening. En kunskap som innefattar att man förtröstar på de sanningar man har lärt känna. Det står ju i Johannes 17:3, detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanne guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Att alltså ha kunskap om eller känna den enda sanne guden och den han har sänt, Jesus Kristus, är här alltså att förtrösta på honom. Att ha kunskap, att bejaka vad man vet som sant och förlita sig på det. Det känna betyder alltså inte här bara intellektuell kunskap, sån som också det otroende kan ha. Utan det är frågan om en levande kunskap, livets kunskap. En kunskap som har påverkat hjärtat och viljan och som verkar övertygelse och förtröstan. Det finns ju mycket som vi har kunskap om, som vi känner till, men som vi inte accepterar som sant. Det finns vidare mycket som vi känner till och som vi också accepterar som sant, men som vi ändå inte sätter vår förtröstan till. Tro, kristen tro, är alltså inte bara kunskap och inte bara att vi accepterar det som sant, utan hjärtats tillit till och förtröstan på detta som vi känner till och vet är sant. Bibeln har en mycket klar definition av vad som menas med tron. Den definitionen står i Hebreerbrevet 11:1. Tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. Det går att översätta detta ännu tydligare. Man kan översätta så här: tron är att vara viss om vad man hoppas på och övertygad om vad man inte ser. Eller tron innebär att det man hoppas på, det är en verklighet. Och det man inte ser, det är absolut säkert. Ting som vi hoppas på, det är alltså sådana som vi ännu inte har och vi ser det inte. Men tron innebär att dessa ting är en verklighet. Det vill säga att vi är lika vissa om dem som om vi redan nu hade dem. Det är ting som vi inte ser. Det är alltså det som Gud uppenbarar i sitt ord och i nådemedlen. Men vi kan inte se det. Vad är det då? Ja, det är medborgarskap i himlen. Det är att alla våra synder är förlåtna. Det är att Gud är oss nådig för Kristi skull. Det är vi arvingar till himlen. Det är att vi har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Det kan vi inte se. Men det är vad vi tror. Det är vad nådens medel överlämnar till oss. Och fastän vi inte ser dessa ting, så tvivlar vi inte det minsta på dem, utan är vissa om dem, precis som om vi såg dem. Vi förstår alltså hur allvarligt det är när man inte lär rätt om rättfärdiggörelsen. Och lär ut att rättfärdiggörelsen innebär inte att det är någonting visst och säkert som ges oss, utan att vissa förutsättningar har skapat så att eventuellt kan det, när vi kommer till med vår tredje orsak, bli någonting. Men det hänger till syvende och sist på dig, hur du nu gör på din avgörelse. Ja, men då kan ju aldrig någon tro skapa. Eftersom tron till sitt väsen enligt Hebreerbrevet 11:1 är en absolut visshet om att det jag har hört och det som ges mig i nådemedlen, det är verkligt, absolut säkert, lika säkert som om jag såg det och hade det här i min hand och kunde visa upp det inför hela världen. Luther översätter Hebreerbrevet 11:1 så här: tron är en viss förtröstan på det som man hoppas, och att man inte tvivlar på det som man inte ser. Tron är alltså hjärtats visshet om och förtröstan på det osynliga och andliga ting som Gud lovat oss i sitt ord och i evangelium. Och det Gud har lovat, det är inte att det eventuellt kan bli någonting, utan vad han har lovat, det är evigt liv. All din synd är förlåten. Du är arvinget i himlen. För Jesu Kristi skull alena. Och det är just därför det är så viktigt att det är för Jesu Kristi skull alena. Hur skulle annars någonting sånt kunna utlovas? Om det var för Jesu Kristi skull plus för din skull, ja, då kan man inte lova det. För då är det osäkert om du har klarat av din del. Den troende känner alltså inte bara till Guds löften, utan det finns i den troendes hjärta ett emotionellt gensvar. Och Guds löften påverkar den troende. Han vill ha löftena. Han griper om löftena. Och han tillägnar sig dem. Han tillämpar dem på sina personliga behov. Och räknar det som sin egen personliga egendom. Vi finner en sån här tro hos till exempel centurionen i Kapernaum, Lukas 7:1-10. Vi finner den hos den högt uppsatte mannen i Johannes 4:47-53. Vi finner den hos den kananeiska kvinnan, Matteus 15:21-28. Dessa tre personer, de hade inte bara hört och accepterat som sant vad Kristus sa, utan de litade på det. Och det är en sån tillit som Paulus ger uttryck åt när han säger åt oss: jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för den dagen bevara vad som har blivit mig betrott. 2 Timoteus 1:12. I våra lutherska bekännelseskrifter står det, och jag citerar ur Augsburgska bekännelsens 20:e artikel: ordet tro betecknar inte bara kunskap om vad som en gång ägt rum, sådan som även de ogudaktiga och de onda andarna har, utan därmed betecknas en tro som tror inte bara på de historiska händelserna, utan på det som är frukten av dem, nämligen denna artikel: syndernas förlåtelse, det vill säga att vi genom Kristus har nåd, rättfärdighet och syndernas förlåtelse. Lägg märke till hur det står, att vi genom Kristus har nåd, inte möjligtvis kan få nåd, möjligtvis kan få rättfärdighet och syndernas förlåtelse, utan vi har det. Och den som vet att han genom Kristus har en nådig fader, lägg märke till, han vet att han har en nådig fader. Han har verklig kunskap om Gud. Han vet att Gud vårdar sig om honom och han åkallar Gud och är sålunda inte utan Gud som hedningarna. Allt detta stod alltså i Augsburgska bekännelsens 20 artikel. Det står ju om hedningarna att de är utan Gud och utan hopp i världen. Det betyder ju inte att de inte dyrkar någon Gud. Det betyder inte att de inte har massa förhoppningar av skilda slag. Utan det betyder ju att de känner inte den enda sanna Guden. Det vill säga, de vet inte att Gud redan långt innan de börjar offra, är de nådig för Kristi skull alena. Och därför har de inget säkert hopp. De hoppas på sånt som inte håller. Men det enda som håller och är absolut säkert är ju vad Kristus har gjort och ger åt oss genom evangelium. När termerna kunskap och tro brukas i sin vida innebörd eller sin fulla innebörd, så innefattar alltså dessa termer hjärtats förtröstan, som vi förut har sagt. Och när vi definierar tron som hjärtats förtröstan, då visar ju den definitionen att det är frågan om någonting mycket personligt. En människas tro, den kan endast klamra sig fast vid sådana löften som människan vet gäller henne, henne personligen. Jag kan betrakta ett löfte om hjälp som är givet till någon annan som ett mycket visst löfte. Det är helt tillförlitligt, men jag kan inte lita på det, eftersom det inte gäller mig. Djävulen vet också att evangeliets löften är sanna. Men han kan inte lita på dem för egen del, för han vet att det gäller inte honom. Avser inte honom. Men hur är det då med Guds nådelöften? Jo, då vet jag att det gäller mig. Och hur kan det gälla mig? Jo, därför att Guds nådelöften är givna åt alla människor. Det är därför som Luther drastiskt brukar säga när en syndare kommer i tvivel och undrar, det gäller inte mig, för jag är för stor syndare för att det skulle kunna gälla mig, säger Luther, nyp dig i armen och känn efter om du är en människa av kött och blod. Är du det? Ja, det är jag. Ja, då gäller det dig. Det gäller alla människor. Dina synder förlåtas dig. Det är avsett, detta löftesord, till alla, till var och en personligen. Och därför bör varje människa tillämpa dessa löften på sig personligen och förtrösta på dem. Och genom tron som klamrar sig fast vid löftet tar då den troende emot löftet. Tillägnar sig det som löftet erbjuder honom. Han tar inte emot det för någon annans räkning. Man kan inte tro för någon annan. Utan han tar emot det för sin egen del, för sig själv. Precis som var och en äter för sig själv. Ingen kan säga, gå du och ät i mitt ställe för min räkning så att jag blir mätt. Det går inte. Precis som var och en äter för sig själv, så tror var och en för sig själv. Tron griper om och tillägnar sig allt som Gud erbjuder i löftet. Och då kan vi få erfarenheter och känslor av frid, av glädje och lycka. Men då ska vi ändå veta att dessa känslor eller erfarenheter av frid, glädje och lycka, det är inte i sig självt detsamma som tro. Det är snarare resultatet av, eller frukten av tro. Och dessa frukter, de kan ibland överskuggas av andra känslor. Så att en troende inte ständigt känner friden och glädjen och lyckan som man har. Och som man vet absolut säkert han har. Men det kan ibland överskuggas av annat. Ja, där tror jag vi måste sätta streck för ikväll, för att nästa ämne är, eller fortsättning av detta ämne är trons föremål. Vad som är föremålet för vår tro, och därefter hur tron kan skifta, vara stark och vara svag, och hur man förlorar, kan förlora tron. Och slutligen vilken funktion tron har det får vi då tala om nästa